I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Jo då, mina damer och herrar, då är vi igång med podden igen. Podden nummer 137, Olsson. Och det slår mig att det är ju en siffra som har ju varit på tapeten förut. Förvisso för jäkligt länge sedan, men ändå.
Men jag vet inte vad du pratar om.
Ja, 137.
Ja, det var väl sånt du skrev om på kvällsposten. Du menar den här jävla ubåten som kanske inte var en ubåt som... Säkert var en ubåt.
Den jävla ubåten var ju, den körde ju för fan upp på land. Utanför Blekinges kust. Det var ju definitivt en ubåt. Den stod ju där med rumpan bar och kvällsposten ryckte ut. Och jag jobbade där då och det var ju liksom nästan lika stor panik som när för några veckor sedan kallade till presskonferens för att leta upp en kille som fanns på Facebook.
Ja, den där.
Ja. Så att, det var U137, det är för evigt i den svenska historien. Herregud, Olsson, det borde du ha koll på.
Ja, du snackar så mycket.
Ja, ändå stort att vi kör som vi kör. Vi ska då säga att Olsson befinner sig på sin lyxresort utanför Helsingborg. Utanför viken där, fint. Jonstorp och jag.
Nej,
ligger...
Nej, det gör jag inte alls.
Ja, var är du då?
Det har jag ju skrivit hur många gånger som helst. When in Europe, don't miss Skurup.
Är du i Skurup?
Jag är ju i Skurup. Läser du inte mina... Titta, ser du nu hur här du är? Nu talar jag med vår gäst. Jag är hemma hos vår gäst.
Ja, och vi ska återkomma till, återkomma till gästen. För att jag, medan du lever lyxliv i Skurup och allt vad det är, så
du som lever lyxliv, du ligger i pool nu.
Jo, men på någon sorts familjehotell. I turistnasarnas paradis i Thailand.
Ja, men det är ju ingen som satt en pistol i tidningen på dig och sa att åk dit. Du valde detta mycket noga.
Ja, det var nästan en pistol. och det är superbra. Jag ligger faktiskt på, det kan ju ni se där, i en solstol. Och det plaskas lite i bakgrunden för det är eftermiddag här och barnen ska badas av innan de ska iväg och käka på buffén. Ja, herregud. Det är lite ljud i bakgrunden, men det får vi liksom lite leva med. Alla är ni varmt välkomna till podden 137. Och normalt så brukar vi säga mest välkommen är vår första lyssnare Staffan Olsson. Som ju,
men det gör vi inte idag, eller?
Det är oklart om Olsson är vid liv heller. Alltså den Olsson, Staffan. För vi har inte hört någonting.
Jo, han uttalar sig i en tidning, faktiskt. Han sa att det här mästerskapet det skulle bli som en berg-dalbana. För han litar inte riktigt på det här laget. Och så är det någon som heter Linus, som är 19 år, som har kommit in och ska tydligen vara jättebra.
Ja, Linus Nilsson, herregud. Du är ju hans kroka nu. Vi har en gäst, Olsson, herregud. Det här är en stor ära. Och du sitter hemma hos gästen. Berätta mer, ni som ändå sitter där ni sitter.
Ja, men jag är hemma hos, jag kan säga, jag är hemma hos Podden-tröjan.
Jaha.
Podden-tröjan som har en egen eget Twitterkonto. Och dess husse eller ägare heter Lars Karlsson som heter Capacity Now på Twitter. Och han har ju blivit en ja, han är inte först att lyssna för det, Staffan Olsson. Men ja, väl andra lyssnar och allt möjligt. Och ena dagen är han i Dubai, nästa dag är han i Rio, sen är han i Skurup en timme, sen åker han iväg till Abu Dhabi, sen åker han till, ja, jag vet inte. Han sitter mitt, jag sitter här i ett ombonat juligt kök i Skurup helt enkelt.
Ja, ja, men det var ju därför jag inte riktigt fattade det, för jag trodde inte han bodde någonstans.
Nej, okej. Okay. Jo, nej. Han bor här ute. Det är ju varit runt här. Det är till och med en liten pool på utsidan. En sån där riktigt klassisk svensk trädgård.
Men välkommen till podden
Capacity Now. Vad vill du kallas? Capacity Now eller Lars? Eller?
Nej, Lars går bra, men jag kör med Capacity Now också. Det är ju liksom nu det gäller. Det gäller att vara beredd och jag är beredd.
Ja.
Det är när jag är... vara här. Tack.
Jag har ju jäkligt svåra... Jag ser ju Lars här, sådana jäkligt svåra Bang Olofsson lurar ser jag nu. Så han kan sina grejer. Alltså, ja, första frågan då. Red nu ut. Vad fan gör du?
Ja, det har vi försökt. Han har försvarat. Och du och jag vill läsa upp det.
Vi, men nu har vi lite tid.
Ja, nu har vi lite tid. Nu kan han liksom gå igenom. Okej. Så här, vad fan gör du? Vi har suttit och väntat där. Han har jobbat med allt. Han har gjort allt. Ja. Men nu vill vi veta vad han gör just nu.
Du är ju överallt och... Det är inte helt hundra på att det är på riktigt.
Nej.
Nej, men det är på riktigt faktiskt. Och det är ju en av mina valspråk. Jag har tre. Det ena är ingenting är omöjligt. Och det andra är capacity now. Det vill säga vänta inte på framtiden utan gör det nu. Och det tredje är att det måste vara på riktigt. Och det är på riktigt. Vad gör jag? Jo, alltså hjälper till, fixar saker. Och egentligen handlar det om att vi rör oss mer och mer. Världen blir mindre och mindre. Och det är ju, kallar de ju globalisering ibland. Och vad vi då gör egentligen, och jag är då vd på ett företag som jobbar med sånt, men jag har varit med och utvecklat system för det här tidigare. Det vill säga, om människor ska röra sig, flyga, vi flög ju mer än någonsin och vi flyger ju mer än någonsin. Och eller att vi ska producera olika typer av varor som flyttar sig mellan där det görs till där vi köper det. Så måste det ju gå säkert och snabbt. Och det finns olika sätt att fixa så att det gör det då. Och den typen av system håller vi på att utveckla. Det vill säga, egentligen är det svenska modeller sedan 90-talet som vi utvecklar här, för att det ska vara elektroniskt, det ska vara säkert, vi ska veta vem det är som reser, man ska veta vad det är för varor som flyttas mellan olika länder. Och då finns det olika sätt att göra det på, och vi är världsbäst på det.
Men då, vem ger dig uppdrag då? Någon ringer och säger, kan du...
Fixa något.
Ja, exakt. Kan du fixa något?
Nej, alltså det är två typer av kunder. Antingen är det då andra länders regeringar som inte har kommit så långt med EU-utveckling till exempel. Att man har olika tjänster för information och kontroll och sånt där. Så att då jobbar vi till exempel i Brasilien, Australien eller Dubai, Abu Dhabi just nu med att hjälpa myndigheterna där att bli bättre. Och det kan ju då vara typ exempel på det. Det är att om ni åker till, nu som Patrik är i Thailand, så kommer man till ett ställe där det är långa köer från passkontroll till exempel, är ett bra exempel. Då betyder det att de inte har gjort hemläxan och infört den typen av system som gör att man vet innan vem det är som kommer, man har informationen redan. Så man kan istället gå i en specialkö där man bara lägger sitt pass i en läsare, tar ett kort och ser man igenom. Så är det ett kort och en läsare, då har vi varit där, är det en lång kö, då har vi inte varit där. Okay. Och lite samma sak är det med varor så att säga, när man köper grejer. Går det snabbt om man köper det i USA, då har det gått via ett system som vi har byggt, och går det långsamt då är det någon annan som har gjort.
Men måste du åka iväg för att göra detta? Kan du inte sitta hemma här på datorn och fixa det?
Nej, men så har vi då folk lite varstans i världen där vi får sådana här jobb, och det är klart att sen ska man ju dit och liksom se till så det funkar. Det måste ju fixas, det ska fixas så det funkar. Och då får jag åka dit, och så är det då. Så att det blir mycket resor. Jag är uppe i 280 idag tror jag, och resdagen, så det är mycket.
280.
Jag slår mitt rekord. Jag hade 2006 273 resdagar. Jag tror det är mer än jag.
Bor det någon annan där i det huset då, eller bor du själv?
Jag brukar kolla när jag kommer hem.
Ja.
Se hur många som är kvar. Men det bor för närvarande en person till här, närstående till mig. Och de barn som bodde här tidigare har numera lämnat. Även om en är hemma just nu, min äldsta dotter.
Men alltså, jag är inte helt orolig på att jag har fattat det nu. Men om det inte är några passköer alltså, det är det...
Nej, var är ett det? Exempel. Men jag kan ge ett annat exempel på det. Du kommer ihåg, vi är så pass gamla, så här medelålder, så är du lite yngre än Mats och mig kanske. Men dock...
Eller, ja, mycket. Mycket.
Ja, ja, alltså. Men ni kommer ihåg på den tiden man gjorde en självdeklaration. Ja. När det kom folk hem, för det gick runt folk i kvarteret och hjälpte till. Så satt man en hel kväll och med alla kvitton och skit och papper, som var jättejobbigt. Numera får man ju bara ett sms-kod och så skickar man ett sms tillbaka. Det är sånt vi gör.
Wow, alltså, fan, det hade jag glömt. Det kommer jag ihåg när jag var liten. Så kom det hem med farbror och satt med pappa där. Så satt de i köket och alla papper och han hjälpte
ja,
till.
Ja, precis.
Wow.
Och numera har man all informationen elektroniskt.
30-talet.
Ja, och det har jag varit med och fixat.
På kvällsposten var du, gick det runt sådana listor om vad man kunde dra för böcker. Det fanns några snåla jävlar som alltid hade koll på vad de kostade och vilka man skulle dra av och sånt. Men jag skickade ju för sig min deklaration till min redovisningsbyrå sedan många år tillbaka. Så jag har dålig koll på sms. Däremot har jag kompisar som säger att de har köpt någon aktier i något som heter Fingerprint. Kan det vara, är det samma grej typ?
Ja, men det är ju en annan typ av teknik, va? Och vi gör egentligen liksom, hur ska man göra för att göra det? Sen finns det massa olika bolag som gör olika tekniker då, som typ det, eller det finns såna här RFID-koder till exempel, man sätter på paket och man sätter det på container och så scannas det istället för att det står folk och plockar upp det vid gränsen, och då går det mycket snabbare till exempel.
Wow.
Så det handlar mycket om säkerhet helt enkelt idag, att man ska vara säker och stoppa terrorism, organiserad brottslighet och den här typen av saker.
Men vadå fingret, alltså när en mig närstående son, John då, som hjälpte mig att min nya telefon, iPhone 6, så sa, vill du ha fingeravtryck eller vill du tända som var... Jag blev nervös och jag slår på den som vanligt. Tänk fingret.
Ja, men det är ju den typen av teknik som Patrik, som man såg i Mission Impossible 1. Som sen liksom är outdated i Mission Impossible 9 eller 5 eller vad de nu är. Ja, men alltså du använder fingeravtrycket som istället för en fyrställig kod eller någonting. Mm. Och det är klart, alla den här typen av teknik har två syften. Det ena är att man ska bli säkrare, så man vet verkligen att det är du eller jag som gör någonting.
Men vi var ju tvåan, trean, så är det ögonen, då tittar man in.
Ja,
men nu, Jeremy Renner, jag vet inte vad han heter i filmerna, men han verkar ju inopererat i huvudet. Han ser ju saker och ting in i huvudet.
Ja, det blir nog nästa generation, tror jag. Vi är inte riktigt där nu.
Nej, Ekvall har försökt.
Ja, jag tror jag börjar fatta nu. Lite grann så, bara Lars syssla med. Jag fattar fortfarande inte varför du reser. Ber man inte någon göra det?
Någon annan
gör det. Det är bara du som kan göra vissa grejer.
Nej, det är inte bara jag som kan göra det. Men lite så är det att jag var med då i ett antal myndigheter i Sverige och gjorde sånt här då, utveckling tidigare. Och sen fick jag jobb i en del internationella organisationer. Så jag bodde utomlands i Bryssel och på lite andra ställen. Och,
ja, han har bott överallt också.
Och gjorde liksom sån här standardisering av det här. Så att liksom de här modellerna blev internationell standard. Och det är klart, då är det många länder som vill använda, och även företag. Vi jobbar mycket med företag också. Som vill ha hjälp och liksom flytta sina varor snabbare och sådär. Och då så är det klart, har man gjort standarden om att man har gjort det från början, då vill de gärna att man kommer dit och själv också. Så att jag åker ut och säljer de där systemen och åker dit och pysslar om mina medarbetare, duktiga medarbetare som är på plats och bygger.
Men alltså min fråga är då liksom, jag tycker den här hösten har tre gånger har jag flugit över Atlanten, vilket är väldigt mycket för mig på en höst. Jag vill helst göra att flyga två gånger om året. Jag tycker det är så jävla jobbigt att flyga. Hur pallar du? Vad har du för tips? Hur gör man? Åker du business? Är du inne?
Nej, det är ju hemskt att säga det, men alltså, det finns ju inga svenska företag idag som åker business. Nej. För att vi är ju kostnadsmedvetna och åker economy class och sådär. När jag jobbade tidigare i internationella organisationer så, då fick man ibland åka business. Och det är ju betydligt bättre på långresorna, det kan man ju bara konstatera. Men man väljer rätt bolag först. Det är väldigt stor skillnad mellan bolagen. Ibland kan man ju inte välja rätt bolag på en viss linje då, va? Beroende på var man ska. Men
vilket är bäst?
Emirates är absolut bäst. Över alla kan ni välja Emirates någonstans, gör det. De är absolut bäst i världen idag. Förlåt, Patrik. Du har ju också,
hur många poäng? Du måste ju liksom ha 1 miljard.
Ja, det är mycket poäng. Mycket poäng blir det. Och tips två är då att samla poängen på samma ställe. Ja, det är ju liksom ingen ny grej. Va? Men gör man det så kan man ju då och då. De är ju olika bra på uppgraderingar och sånt där också, de här bolagarna. Men det är klart, när man kommer upp i sådana här liksom diamond level och liksom universal level och sånt, då brukar man kunna bli uppdaterad ibland på långresorna. Och det hjälper.
Lars, vi har ju kommit med lite tips här, eller jag är ju mest, men även Olsson, på hur man ska bete sig på ett flygplan. Jag vet att du...
Man ska fan inte ha ryggsäck i alla fall, det kan jag säga.
Vad tycker du om dem, eller finns det andra som vi har missat?
Man ska inte häva sig upp i stolen framför sådär.
Ja, det är fan spörstraff.
Vad är det mer vi har?
Ja, ryggsäck ska man inte ha på flyg, alltså. Det är bara så. Framförallt när man inte vet att det inte är en del av kroppen, utan att liksom bara för man tar dem på ryggen så liksom på något sätt finns den där fortfarande. Det är många som inte vet det.
Nej, jag vet. Så sitter man på ytterplats och vänder dem så om, så pang, så får man en sån rak i ansiktet.
Sen är det också så att de här som inte förbereder sig har ju ett problem. Alltså de sitter kvar så där tills precis de på raden före man ska lämna planen till exempel. Då börjar de fundera på att det är dags och ska ut i gången och stå i 9 minuter och plocka med sina grejer. Det är också no-no på det. Tycker jag.
Alltså ryggsäck är ju inte tillåtet att... Du har ju Olsson ryggsäck ibland har jag sett, men jag tycker inte det är tillåtet någonstans.
Nej, jag håller med. Jag tycker också det är...
Jag håller också med för att det som Ekvall retar, det är en datorväska.
Som du har på ryggen.
Man kan ha den på ryggen. Jag bär den oftast i hand.
Men datorväskor som man kan ha på ryggen skulle vara förbjudna. Det är så.
Nej, men ni har rätt. Det med, nu är det inte på sådana här långflygare, men nu flyger Kulla flyger. Jag har flugit nu 2-3 gånger mellan Ängelholm och Bromma. Och där ser vi sådana instruktioner. Gå långt fram i planet. Ta inte ytterplats. Och när jag väl kom ombord så såg man alla satt längst bak och alla satt ytterplats. Så då fann jag så här, förlåt, får jag sitta där inne?
Ja, det finns ju ett par andra, den här stäng inte kabin, alltså den här luckan i hyllan ovanför, för då ska alla öppna den och titta. Det är fullt, va? Det är så otroligt korkat. Det finns, alltså man förvånar sig, ta säkerhetskontrollerna som överhuvudtaget inte är speciellt bra om inte vi har varit där och fixat det. Men när man kommer till dem, hur kan man stå i en kö i liksom 35 minuter och sen komma fram om man har passerat 9 olika skyltar som visar vad man ska göra, se 2 videofilmer och fortfarande inte veta att man ska ta upp sin dator?
Nej, ska den upp också?
Ja. Och alla de här 2 liters Coca-Cola-flaskorna kan jag inte ha dem med mig.
Varför ska man ta upp datorn?
Ja, det är en bra fråga. Det är lika bra fråga som att du kan ha 10 olika 99 milliliters vätskor med dig, men du kan inte ha en som är 101 milliliter. Det kommer att försvinna.
Eller när vi flög nu så hade en närstående sambo med sig rätt stor medicinflaska med någon sorts allergimedicin till lilltinnar. Så sa jag, den får du aldrig ta med dig. Jo då, det är medicin, då får man ta med. Man får ta med medicin. Nej, så skulle jag då spela lite flygvar. Nej, du får inte ta med medicin. Jo då.
Men det gick bra.
Det var inga problem, för flaskan var ju brun och då spelade det ingen roll om det var 200 milliliter.
Det är ju som att man tar den, man får inte lov att ha den där nagelklipparen, men du kan köpa Swiss Army Knives inne på flygplatsen och du får lite din mat med liksom rostfria bestick som man till och med jag kan döda folk med.
En av mina favoriter är fortfarande från VM i Brasilien. Vi flög inrikes där och jag sa, och jäklar, sa jag till en sån här säkerhetskontroll, jag glömde att ta upp datorn och väskan. Vadå? Det ser jag väl när den går igenom röntgen att du har en dator i väskan. Så var det
precis.
Bra.
Ja. Brassarna är bra.
Ja. Brassarna är bra. Men grejen är när man flyger vissa inrikeslinjer i USA och flög till Miami senare, så var jag i New Orleans och flög hem. Då, man behöver inte ta upp någonting. De väljer ut vissa. Jag vet, you're already någonting. Och så pre-checked. Och jag har inte blivit pre-checked. Men då går man bara rakt. Det är du som har gjort det.
Det är jag som har gjort det. Så när man är pre-checked, för hela poängen är, har vi informationen innan om vem som reser och vem som skickar saker. Då kan man ju göra riskbedömningen innan vilken ska kontrolleras. Och alla de som inte ska kontrolleras kan då gå mycket snabbare.
Ja, det är ju...
Men någon jävel kan ju lägga en kniv i fickan på Olsson. Eller en pistol i hans väska.
Sannolikheten är ändå ganska liten att det sker. Och så går han ju ändå igenom en bodyscanner någonstans.
Ja, det gör man. Så ser man ju kniven. Men det är inte så att man bör ta upp och visa och datorn upp och livrämmen av och skorna av och allt sånt där.
Och det här är liksom den poängen som vi håller på med. För utvecklade länder då, man säger Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien, så är det att det ska gå snabbare och vara säkrare. Men för utvecklingsländerna, som fattiga länderna, så är det ju mycket värre än så. Därför att man vill ha bort pengarna som finns i omlopp ungefär när människor åker in och åker ut och när varor då passerar gränsen. Mm. Därför att det är där korruptionen uppstår till exempel. Så att kan man få elektroniska betalningar istället och man kan få den här typen av smarta kontroller, då kan de också vara med och liksom sälja sina varor.
Jag är ändå lite tveksam i systemet eftersom Olsson går igenom det helt utan koll. Men okej då, jag köper det.
Ja, men vi har koll på Olsson.
Jag är inlagd, jag ligger i systemet, det är ingenting. Nästa grej, tips, långa resor. Alltså, när jag reser sådana här långa resor, tradition, man börjar med en dubbel Bloody Mary. Alltså en liten bok och så två flaskor vodka. Så kör man den, så kanske man tar man en flaska vin till maten. Förr i tiden kunde man fortsätta dricka massa till kaffet och sådär. Men nu ska de ju ha $5 vad man tittar på efterrättsinket. Så ofta stannar de. Men hur många Bloody Mary tar du när liksom
det alltså, jag måste medge, jag är dålig på att dricka på flyget. Alltså, jag dricker inte mycket överhuvudtaget. Men på flyget, men framförallt äter jag inte på flyget. Det är en bra tips alltså, överhuvudtaget. Nej, det är dålig mat på flyget.
Men vadå 8 timmar? Hur ska man...
Nej, man kan inte äta på flyget. Det går inte. Det är helt hopplöst. Däremot så men det går inte, Patrik. Det är omöjligt, det är bara skit alltså,
ja. Jag tycker det är kul att slå ihjäl lite tid. Då äter jag på flyget så, men, och jag blev ju hånad av både Olsson och Lund och Lyr och några till för att jag inte dricker, att jag dricker flöjtar och inte dricker någonting. Så att jag känner inte igen det med Bloody Marys och så, men ett bra tips också är att inte kröka på just på i en liten kabin på flyget. Ja, men, när du ska, det är ett bra tips alltså.
Men jag är ett bra tips.
Förr i tiden, för länge sedan, då var man ju stupfull när man klev av. Ju.
Ja. Ja, ibland åker jag direkt till jobbet och det är lite opraktiskt.
Ja, men det kunde man ju göra på den tiden. Då,
ja, det beror på vad man jobbar med också. Det är en annan sak att folk klagar över den här jetlag. Jag har aldrig varit jetlaggad hela mitt liv någon gång. Nej, men jag ställer ju om tiden innan jag åker naturligtvis. Alltså det gäller ju att planera. Liksom.
Men du hinner aldrig vara hemma. Om man tittar på bilderna så är det Rio och sen så är det Skurup. Och sen alltså, tredje dagen så sitter de med några shaker där och
håller upp en fokus. Och lite så är det.
Ja. Men det jag tänkte på, när fan äter du då? För du är alltid på flyget.
Ja, nej, men det är ju ett problem i sig att man ofta äter fel tidpunkter då. Alltså man kommer fram på kvällen och så ska de bjuda på en middag, eller man själv ska bjuda på en middag där direkt. Så det är kanske inte så bra för hälsan i sig. Men maten är bättre kan man säga då, när man kommer fram.
Ja, men det har hänt några gånger nu om man plockar kexen som är runt omkring och så lite ost och sån dessert. För att sist jag flög från New York nu, jag bara öppnade den där året. Åh, fy fan,
ja, det är inte gott.
Så stängde jag den där luckan.
Livsfarligt.
Den måste jag hålla ut, jag kommer till Stockholm.
Och en magsjuka på en långflygning är inte att rekommendera kanske. Det är inget bra. Nej.
10 000 meters klubben däremot, den ska jag inte bort.
Nej, det känner jag inte till någonting om.
Den kan Patrik däremot.
Den kan jag.
Jag hade en flygning från...
Och varför sitter då Lars här hos oss? Jo, det är för att han är dels skapat Twitterkontot Poddentröjan som åker med överallt, och dels är han en trogen lyssnare som har tagit av sig via Twitter till @ekvall med W eller @Mats Olsson NY som står för New York. Dessutom så är det ju så att just resor och resetips är ju ett sånt ämne vid sidan om sport. Och eller språk skulle jag säga, som engagerar och har engagerat våra lyssnare i, ja jävlar, är det mer än 2 år jag hänger, det är det va? Jo, det är det ju, det måste vara mer än 2 år.
Ja, det är mer än 2 år. Ja.
Så just därför är han en av våra gäster, en av våra
få. Ja, plus att man blir nyfiken på när man ser palmer ena dagen och sen skurup, sen är något annat en annan dag. Och, hur bokar du biljetterna då? Bokar du själv på nätet?
Eller? Ja, ofta gör jag det, för att det blir mer praktiskt än att någon på kontoret ska sitta och greja med det där och så blir det fel och sådär. Så man ska hålla i det där själv, det är bra regel. Men jag har en annan tips. Jag är uppe i 163 länder nu. Jag har jobbat i 120 någonting. Och då frågar alltid folk, vad är det bästa tipset liksom? Restipset. Bästa tipset är, man får ju alltid frågan när det kommer fram, first time you're here, alltså är det första gången det här. Då är svaret alltid, nej, jag har varit här många gånger. Ja. Även när det är första gången. För det sätter ju hela risken och kostnaden och allting på hela den resan. Men taxichauffören kör inte 4 varv runt kvarteret med det innan han lämnade på hotellet. Och drinken blir inte dubbelt så dyr i baren och allt det där. Och det funkar varje gång alltså.
Det är samma axlarna som jag brukar köra. Det är helt rätt och du ska aldrig svara en taxichaufför det är första gången du är här, ja, eller vet du var du ligger? Då ska du svara, ja, jag vet, men jag måste göra någonting annat här.
Precis, så att, helt rätt. Så blir du, bästa tipset.
Fullständigt lurad. Jag vet inte...
Men det är som den Clint Eastwood-filmen som sen blev en tv-serie med han med mustaschen där. Han, sheriff, han kommer från Colorado till New York första gången han kommer med cowboyhatt, Clintan då, alltså Clint Eastwood. Och sen så taxichauffören säger $40. Och så säger Clint Eastwood, how many maces do you have in New York? Oh, just one, why do you ask? Well, we pass it 3 times, så ger han dem $5. Så ska det vara.
Det slår mig ju att de på Mäster Johan, ett av våra, och jag, mitt Olssons favorithotell i Malmö, har du bott där någon gång förresten?
Nej, men det är för nära hemman på hemmabasen. Jag har ju varit där och sådär, så jag vet ju var det ligger och sådär. Men jag har faktiskt aldrig bott på Mäster Johan, men jag måste ju göra det nu. Men jag är idolerna, bor där alltid.
Ja. Nej, men där är det ju, de har ju någon skräckhistoria att någon japan kom in och hade åkt taxi från centralstationen för 950 spänn. Och den ligger ju då bara över gatan. Det är, jag kan tycka att det är rätt starkt att köra så att man får ihop till 950 spänn innan man är... Men det beror på hur taxan snurrar. Taxan har ju snurrat annars, mina vänner, när det gäller våra kompisar Sepp Platter och Michel Platini. Nu, i detta nu, alldeles nyss här faktiskt, så kom deras dom, som du inte skojar med, ifrån... Jag tror det är FIFAs etiska kommitté. Bara det att de har en sån är ju helt fantastiskt. Som stängde av gubbarna på 8 år. Alltså, från all fotboll. Jag tror inte ens man får lov att gå och titta på fotboll. Alltså, knappt ens är det på tv.
Nej, precis. Det är bara se, sammandrag på tv. Inte hela matchen.
Ja, som förr.
Hur kommer man fram till
8 år?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker det är intressant med den här med etiska kommittén dock, för de har ju inte varit så, jobbat så hårt tidigare.
Nej, jag tycker det hela affären. Jag tycker det, allting stinker i detta. Vad är det som säger då? Oj, etisk, vaknar den bara till liv nu helt plötsligt? Och så blev de väldigt etiska och moraliska. Och
hur utsågs den?
Ja.
Och Platini, det var väl vår kille va? Han höll vi på. Sverige.
Ja, verkligen. Lars, ja, det är Olsson. Nej, jag var inte inblandad i detta. Det var Sverige backade honom.
Ja, lite så.
Men vem trodde? Vad skulle han med de pengar? Alltså hur räknade man ut att han skulle få 15 miljoner för att han hade hjälpt FIFA lite något år? Och liksom, varför skulle han med de 15 miljonerna till? Han är skit. Han har väl liksom hur mycket miljoner som... Jag fattar fortfarande inte. Vad är det som får de här människorna? Och en sån som Platini, nu är han ju ändå så att säga fälld, ja, att trycka ner fingrarna så långt ner i syltburken med hans liksom renommé och så. Jag fattar det inte. Jag vet inte, vad tar det åt den typen av människor?
Nej, jag vet inte. Vi talar lite om detta innan du kom in i samtalet. Att just det, vad är det som gör? Blir man potentat för att... Alltså, går du med i rollen på något sätt? Va? Jag skrev ju förra veckan i Expressen om Sebastian Coe och Platini, liksom, som jag tycker var väldigt skickliga, beundransvärda idrottsmän. Jag tycker att man ska glömma, nu är ju Platini ett skämt och håna, men han var en jävligt fin fotbollsspelare. Jag tyckte han var jättebra fotbollsspelare. Det ska man inte glömma. Men vad är det då som händer från vägen därifrån dit till fram det helt plötsligt? Liksom, vad var det han gjorde? Jo, han gjorde väl alltså att Sepp Blatter skulle... Han la väl sin röst på Blatter.
Precis, istället. Europas röst tror jag.
Just det. Och då kom det liksom helt plötsligt 15 miljoner. Varför det? Jo, för att jag har hjälpt FIFA för 9 år sedan, men jag skrev ingen faktura för de hade ont om pengar just då.
Ja, jag tycker det är att deras förklaring är så fruktansvärt dålig. Kan man inte komma på något?
Det är också det.
Det tycker jag är liksom under, han är under. Han skulle ha 2 år backning på de 8 åren bara för den här förklaringen var så dålig. Mm.
Men du, Lars, som ändå ut och reser och träffar sådana pampar då, utgår från regeringar och länder. Och
sånt. Oh, det stämmer.
Sticker du till då några... Lite cash eller...
Nej, vi gör ju inte det. Jag får ofta den frågan även av vår styrelse. Så där nere i konstiga länder. Vi jobbar mycket i Kazakstan och Uzbekistan där frisörerna finns.
Ja, mina killar.
Ja, det är Olssons pojkar. De kommer ju därifrån. Men alltså grejen är liksom att om vi kommer dit, alltså det har ju varit, alltid varit några stycken innan och fixat, och de har säkert stuckit till både det ena och det andra, och så har det inte funkat. Och sen när man väl liksom får hänga kvar på den potentatposten som man har haft ett tag och sådär, måste göra något som verkligen ska funka, då kontaktar man ett svenskt företag. Och då kan vi komma dit, och då behöver man inte sticka till någon mycket pengar. Men visst ser man det där i den här branschen vi är i, visst finns det, men det finns överallt. Att det fungerar på det sättet, och det är trist. Men frågan är liksom, Olsson säger, blir man sån för att komma dit, eller blir man sån när man har kommit dit?
Jag tror man blir, när man har kommit dit så upptäcker man, oj, det här gick ju bra, här kan jag lägga lite åt sidan här.
Det är klart att mycket vill ha mer, men om man nu en gång Michel Platini, alltså,
det är konstigt.
Om du hjälper mig lite här, bara det, hur tar man sådana möten där man liksom vågar säga att du så får, eller det var väl förmodligen så vanligt i den bland de människorna, så får du 15 miljoner av mig om några år utan kvitto. Hur tänker man?
Alltså,
jag tänker mig in i Platinis situation. Men vad bra. Det tar jag. Märker nog ingen.
Och Platini var ju dessutom liksom han skulle ju bli Blatter, va? Han skulle bli Blatter. Han var ju alla
skriver. Jo, men det kan ha ingått.
Men på något sätt så skulle han få pengarna då. Ja, visst, det kan vara en del i dealen liksom. Jag får gå liksom schysst och så. Sitta 2 år till och på fina hotell och äta goda middagar. Så kommer du sen. Ungefär sådär. Så kan det ju vara.
Det var jättekonstigt med när han hette väl Avalanche, Joao Avalanche.
Ja, brasilianer förut.
Ja, han satt ju kvar i en evighet också, trots när Blatter blev. Så jag vet vad, på något möte, och det tog aldrig slut. Och man hyllade Avalanche, och sen gick det bara rykten om vilka jävla skumrask figur han var också.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så är det ju mycket i den här sfären, att man hyllar ju dem ändå fast man snackar skit om dem bakom ryggen. Så är det lite grann. Men jag har en annan fråga, för ni sa ju det där Bosse Hansson-reportagen då fick de titta på möjligen. Men ska de inte titta på han? För ni är ju i branschen, så jag har länge tänkt frågan här, för Janne Lorentz. Vad gör han när han inte gör de här volleybollresultaten och damernas kula? För han kommer ju alltid upp och kör någon sån där svep med lite fotboll.
Jag ser ju sällan så sportnytt, extremt sällan. Så jag vet inte, det som Janne Lorentzson är med, gör han fortfarande det då?
Ja, han kommer och så säger han här klassiska, det här spelar Sverige mot Frankrike, Sverige i de gula tröjorna. Ja. Jag antar det är från den tiden när det liksom var svartvitt eller färg.
Men han är ju Janne Lorentzson, som är ju en fin man. Han är lite, han kan vara sådär betydligt i toppmötet i Premier League mellan rödklädda Manchester United och blåklädda Everton, kan man säga. Just att han vill nämna att det är just Premier League, att vad de har för färg på tröjorna och så. Men han är ju en av de människorna, jag vet inte om Olsson kan vidimera det, i tv-världen som alltid har gått lite under radarn, som vi aldrig har träffat ute på samma sätt som oftast förr var ju, åtminstone tidigare, nu är det inte alls längre så, men så var ju tv-folket mera för sig själva och de tyckte nog att de var lite för mer och så de ville inte, de som
gör ju idioter.
Så att jag gärna någon som kan jag knappt, jag tror knappt jag har, kan jag ens ha träffat honom under alla mina år.
Jag har träffat honom i SVT-huset när någon morgon, så jag har gjort ett inslag efteråt det. Och han är ju, kan han ju bra på det, men det är bara fråga. Det kan vara någon på SVT som kan, kanske han själv kan säga vad han gör. Jag har faktiskt ingen aning. Men det där var ju helt rätt. När jag började skriva sport var på mitt första mästerskap Val d'Fiemme skidor. Och då tänkte man att nej, tv gick, de hälsade knappt på en ju. De gick ju bara förbi. Men det blev ju andra tider sen ju. Det kom en annan generation tv-människor som var lättare att umgås med. Så det...
ja, sen tog ni över, en skrivande journalist, de tog ju över tv också efter ett
tag. Ja, eller när vi började på TV4, vi var ju, herregud, vi var ju liksom...
Ni var pesten. Ja.
Så de...
Gamla liksom, goda tiden.
Titta inte åt oss länge. Men nu är det annorlunda. Nu ska jag, kan jag säga att häromdagen ringde mobilen och då var det Staffan Lindeborg som ringde. Han ville ringa och det var jävligt snällt och trevligt och uppskattat att han ringde och ville berömma den U21-krönika som jag gjorde här, som gick, eller jag och Oskar Dahl gjorde, som gick i fyran här förleden. Så det har förändrats till det bättre. Men det kan ju bero på att jag har jobbat med tv så länge, kanske, ingen aning. Så att jag är liksom, nu är jag accepterad.
Ja, och tv vill ju göra kvällstidningar nu, fast på nätet då. De rekryterar ju från tidningar till tv. Och tvärtom. Så att, jag menar, världen förändras. Det är bra! Podden tror jag fick en idé och pratade med mig om att han skulle liksom ikläs andra personer. Så personer skulle ha dem på sig. Och så skulle jag ta ett foto på dem och så skulle de då göra lite reklam för podden, tänkte jag. Men det gick ju åt skogen i Rio, för det var en japan som jag frågade där längs Copacabana och han fick på sig tröjan. Och sen stack han med tröjan. Och som tur var så satt vi vid ett ställe, liksom sån här Copa-bar som jag brukar gå till tvärs över hotellet där jag bor. Och där de har en security guard där, så att han var kvick, va? Så han högg killen liksom på väg ut, för han var mycket snabbare och mindre än jag, som de ofta är, japanerna. Och japaner. Och han fick tag i honom, så jag fick ju tag i tröjan, men då skrotade jag den idén sen, för jag tänkte den kommer att försvinna. Den är stöldbegärlig.
Tröjan du har på den nu, den har liksom varit på väg. Den har varit på väg bort.
Den har varit på väg till Japan, förmodligen.
Herregud. På tal om japaner och taxiresor, när de satte in en fast summa från JFK-flygplassen, Kennedy-flygplassen, in till Manhattan. Det var ju efter många sådana, ofta var det japaner som åkte. Så att resan gick på $100 och stod det på taxametern. Och så sa taxametern, yes, men det är för var en i bilen. Okej, sa de, och så betalade de, då blev det sammanlagt $400. En annan gång kunde han säga, men du sa ju stå på mätaren. Ja, men såg ni när vi körde in hur många broar vi passerade? Det man lägger på liksom $20 för varje bro man kör under. Det är sånt de gör i Malmö.
Kreativitet.
Har du mycket skidåkning där nere nu? Pratar ni mycket skidor? Detta är en så kallad övergång, va? Övergång.
Ja, nej, det är inte mycket skidor här alltså att snacka om. Men jag satt ju i en sån här stol som jag sitter i nu och skrev en skidkrönika som var lite på beställning från redaktionen som gick i söndags. Och ju mer jag forskade i det, ju mer fascinerad blev jag över hur... dels det här med att vi alla älskar skidåkning på något vis fortfarande. Och sen den här galna... Och sen tittar jag på lite resultat av världscupen och så som jag inte följer blint, men så jag vill gärna kolla in. Det är ju liksom, det är några norrmän, det är några svenskar, såklart någon från Finland, men sen är det någon enstaka fransman och någon, sen är det ju liksom, det är ju knappt någon kvar som håller på ens. Tittar man sig på skidskytte var det dubbelt så många nationer. Så att med Norges överlägsenhet så har, tycker jag, det har blivit som innebandy liksom. Man vet att det kommer att sluta, och gör du inte det så är det en supersensation. Jag vet inte, tycker ni det är kul liksom att hänga med i fortfarande?
Ja, jag eftersom jag bor där jag bor så, och jag är född där jag föds. Så jag har faktiskt, jag är Lars, han är också skåning precis som vi. Och det, växte du upp och följde all skidor? Är du
ja, på skidor? Nej, alltså det var, på den tiden det inte fanns så många kanaler, så såg man ju allt från orientering till novemberkåsan till, och man satt där med klockan. Jag älskar ju innan de kör de här jaktloppen, och säkert ni också gjort, man satt, nu kommer de i skogsbrynet, 32 sekunder, har man själv klockat att det var bara 28 sekunder, så de ligger fem före där. Men man har ju tappat, jag håller med Patrik fullt, jag tycker det har tappat och det har blivit smalare och det har blivit... Men då vinner ändå alla priser, märker jag. Man ska köra skidor, man ska vinna ett stort sportpris i Sverige.
Ja, i Sverige. Men det är rotat i, liksom, det är rotat i landet. Och det, jag köper väl det, det är inga problem. Det kan man skita i så. Det är bara mer att jag ser att hur ska det, liksom, sporten ens ta sig vidare? När det som Norge ställer upp med... fem stafettlag i en världscup, bara det är ju, borde ju vara förbjudet kan man tycka, och fyra av fem kommer bland de sex första liksom.
Ja. men det är väl lite som man ser friidrotten, man ser om Kenya fick ställa upp med obegränsat antal löpare på längre distanser, eller Etiopien då på damsidan och så här sidan.
Jo, men de hoppar ju inte höjdhopp och så, alltså de,
nej, precis.
Friidrotten i sig är ju så mycket annat, och där är det ju stark överlägsenhet i många grenar, men just skidåkningen, de vinner ju för fan till och med backhoppning och sånt vinner de ju utan att jag har stenkoll, men alltså allt på skidor eller så, som går på längden. Det har ju blivit, jag tycker det har blivit innebandy, eller har blivit skridskor. Ja, Holland tog 23 av 26 medaljer i OS senast.
Ja, men det är rätt. Det är inget bra. Alltså. Jag tittar inte på det längre.
Nej, det är svårt att se det i USA också. Jag tänkte, nu har de en amerikanska, jag har glömt vad hon heter, men det blev bara små notiser av henne också, så det blev aldrig så mycket. Vad fan gjorde du nu? Slängde du i ett barn?
Nej, de stänger i sig själva här jag sitter och tittar på. Men jag kommer snart göra det för att det blev lite hög volym. Alltså, sen så kommer jag på att ni pratar om, det här kan vara en myt, men jag tror det är sant. Du vet, när danskar som vi har sett när vi var unga på dansk tv, när det inte fanns så många svenskar som visade mycket sport. Det var alltid kul att se OS, du vet, när de kommenterade hockey. Jag pröver att se här i langsam genkivelse. Var Belderis, han skyller så hårt, så stark en gekke stöker. Det tyckte man var liksom en stor grej, det har jag dragit tidigare, men det finns en sån, jag har inte hört själv, men det finns en sån story om en stafett på skidor när en dansk kommentator, när det var, och liksom de kom in på första sträckan, så någon som danska kommentator skriker: "Oh nej, Rosson stoppar, han stoppar." Då trodde han att han slutade åka. Där han lämnade över till den. Den kan vara osann, men ja, den är ändå väldigt rolig. Pås och se Rosson. Han stoppar. Han kör inte mer. Men som sagt, det blir ju inte ens... Det är ju lite Real Madrid, Malmö FF. Det blir liksom
inte ens... skulle komma till det. Det var det som var rubriken på din krönika i söndags. Det kan vi fråga Lars om också. Lars är ju en passionerad Malmö FF-supporter. Så vad fan händer nu? Vem blir tränare?
Ja, det är intressant att se. Man hör överallt. Jag stod, min grabb jobbar lite, han pluggar, men han jobbar på en av bokhandlarna inne i stan. Och där stod ett antal gubbar i kön, de här klassiska som är nere och tittar på träningen klockan 10. Och de spekulerade, det är någon dansk, ville de inte ha. Men de vill ju ha då Pep Klotten komma tillbaka. Pep vill, sa de. Det ryktet går att Pep Klotten ska komma tillbaka. Och jag vet inte hur mycket sanning ligger i det, men det är klart att det är tufft. Alltså. Och har det inte blivit lite sådär igen? Jag menar, vi har ju snackat länge nu om att den här roteringen av svenska tränare, det är Nanne Bergstrand och det är liksom Lennartsson, så de åker runt i klubbarna, och nu ser man det ju lite på den här toppnivån med. Jag menar, det är Ancelotti och Pep Guardiola och det är Mourinho,
men de åker liksom runt i klubbarna. Här kom det namnet,
ja, var ska han nu?
Ska han tillbaka dit och ska den dit?
Då byter vi liksom klubbar på toppnivån, för det är liksom ingen under på något sätt som kommer upp som Mourinho gjorde när Mourinho kom, och det är lite så i svensk fotboll med. Alltså, Malmö har ju gått före och tidigare och hittat bra tränare på andra ställen.
Ja, det är överraskande att Peter Svärds namn har nämnts.
Aha, precis.
Nej, men, och sen så är det klart att de testar ju. Vissa Liverpool försökte med Brendan Rodgers. Men sant. Då tyckte man inte att det gick. Och, ja, det har ju ändå gjort försök. Jag ställer mig lite så frågande till, och inte till Pep klotet Ruiz. Men mera, var liksom, han var andra tränare under Roland Nilsson. Ja. Han blev allsvensk tränare i Halmstad bollklubb. Det var ju en av de största tränarkatastroferna.
Och gick fullständigt åt helvete. Ja, det var en katastrof.
Han är i Stavanger och fick kicken därifrån som assistent. Han har precis fått sparken i Swansea. Som jag håller med. Riktigt, men det kanske finns någonting där som ändå liksom, som funkar.
Nej, men alltså vi var ju, vi som håller mycket på Malmö, vi var ju ledsna när Roger beslutade sig för att göra något annat. För det har varit en av de bästa tränarna vi har haft. Inte kanske som tränare, men liksom med rutinen och möjligheten. Och liksom, han har varit bra, förutom de sista matcherna.
Precis, det kändes, jag vet inte, det var en känsla jag besörde från på avstånd. Liksom, men det kändes som att han, citat, gav upp
lite
på
så.
Något sätt de sista...
Lite så. Och kanske inte gjorde det han var riktigt bra på, att motivera, att vara ute liksom, häxan och hela den här liksom grejen han körde i bägge åren i kvalen, kan man väl säga. Va? Men Janne Anderssons namn kommer ju upp också som ett diskussionsnamn igen i rotationsklubben, liksom, ja, att han skulle dyka upp. Men ja, det är ju lite som med Lagerbäck. Liksom. Lagerbäck, nu pratar folk om att Island ska gå långt i EM, men å andra sidan, Lagerbäck var alltid bra på att ta lag till slutspel. Ja, ja. Men är han bra sen på liksom att lyfta de sista snäppet som han klarar en åttondel eller en kvart? Det kan man ju ställa sig
fram. Det blev aldrig det. Det kommer jag ihåg, det var i Tyskland. Då hade vi gått vidare ur gruppen. Sen tänkte vi måste ta nästa steg. Men alla var nöjda med det. Liksom.
Ja, lite så.
Oh, jättebra. Vi är ett litet land och vi kan
inte. Inga recept för liksom ta den här chansa lite mer som man måste göra en sån här avgörande match.
Men du, Olsson, du påstår ju att du har inside in i Chelsea, så du vet ju vad som händer.
Nej, men jag tror ju, det var mina källor som med stor insyn, att när han petade John Terry i en match, så blev John Terry så förbannad så han vände hela spelartruppen mot Mourinho. Mm. Och om det är sant eller ej, jag vet inte. Jag har inget man fått bekräfta, men det är väl inte så konstigt heller. Och nu kommer jag inte ihåg vad hon doktorn heter, Eva och Meiro eller sånt. Alltså att där lär jag legat bakom att hon hade en affär med Branislav Ivanovic. Och jag säger det bara att det är bara vad jag har hört. Jag har inget som helst belägg för det och detta har dementerats. Men mina källor säger att så var det.
Vad är det för källor?
Ja, men ska jag berätta det? Du har fan varit journalist själv.
Ja, jag måste skydda källorna. Ja. Men det är intressant, är det inte här då ni som känner den stora fotbollsvärlden här? Alltså, någonstans, allt har sin tid. Va? Mourinho går från the special one, the one to no one i princip. Ja. Va? Och han har ju alltid levt. Han har inte levt på att han skyddar sina spelare. Liksom. Mm. Han var spelarnas man. Han gick ut när de spelade dåligt och skyddade dem och tog på sig. Och så plötsligt, så på något sätt faller han på liksom interna stridigheter. Ja. Han har, de tog dit Fabregas, som jag tror var, kan man diskutera, jätteduktig fotbollsspelare, men det har varit strul med honom var han än har varit. Ja. Utom de första åren i Arsenal. Så att det är någonting där som inte stämde, va? Och han försökte plocka tillbaka Drogba och liksom, det hjälpte inte, va, någonting och sådär. Så att han har ju tappat spelarna, det är alldeles uppenbart. Ja.
Men nu försöker de få med Didier Drogba igen. Jag menar, nu, om det var en PR-grej av Abramovic, ryssen som äger Chelsea. Men han satt ju på läktaren bredvid Abramovic senaste matchen. Och kanske visar, jag har alltid gillat Drogba, men jag visste inte att han var en sån ikon bland Chelsea-supportarna. Tydligen de dyrkar honom. Ja, men just det, då talade vi med Hasse Eskilsson, vi hade gäst för programmet också. Då, just det här med att Leicester, att de, du sa, kan de gå hela vägen? Jag menar, det är ju beviset igen för att man kan liksom utmana kapitalet och pengar och allt det här, liksom storklubbarna. Och han, Eskilsson, sa det väldigt bra, men det sa man om IFK Norrköping också. Jo, nu ja. Men kan de gå hela vägen? Och sen när hösten kommer, ja, men nu kommer hösten, kan de, och så gjorde de det. Så det är väl inte omöjligt om Leicester helt plötsligt kan ta den titeln.
Leicester. Du Olsson, du skriver här till mig, jag fattar inte riktigt, men nu har vi ändå en fixare hos oss, att du har någon strul med Instagram, så jag Instagram. Jag fattar inte riktigt, vad är det som händer med ditt Instagram?
Nej, ingenting. Och om man går upp på Instagram så tittar man på flödet. Så ser man lite allt vad alla, vad de lägger ut. Men det är då, jag har fattat att det är utvalt av sånt som jag, det så, bygger på sånt du gillar. Mm. Och då har jag fått en del, förra veckan fått bara lastbilar, sådana amerikanska trucks. Jättetuffa, hur många som helst. Jag vill se lite söta katter som gör roliga saker. De är helt borta. Men nu kommer, och jag har gillat, jag har tryckt ett hjärta, gillat på vissa sådana lastbilar. Så jag kan förstå att det kommer några sådana. Nu kommer flygplan, eller bara rullar flödet och går upp till med flygplan som landar, flygplan som startar, flygplan som går upp, flygplan som går ner, flygplan som flyger på snedden, stillbilder på flygplan. Liksom, tänkte jag tror det är fixaren här, Lars Karlsson, som på något sätt har gjort att flygplan, att typer och så. Jag är inte intresserad av det. Jag har också börjat få en jävla massa bilder på Brigitte Bardot. Det har jag absolut ingenting emot. Det är jättevälkommet. Men flygplan, jag vill inte ha fler flygplan.
Men hur kan det bli så, Lars?
Känner jag av.
Ja, det gör de. Alltså, det ligger ju filter på sociala medier naturligtvis för att hjälpa oss att tycka om saker vi tycker om och bli ännu gladare och sådär. Och det gäller ju Facebook och Twitter och vilket flöde som helst som du har. Och det är klart att klickar man hjärta på saker, då får man liksom skylla sig själv. Och då sitter det någon och automatiskt då, det finns en automatfunktion som ger dig en profil ungefär. Och då vet de att du gillar sånt. Men det är klart att det har inget att göra med vilket flöde man har, utan de flödesfilterna man lägger nu är lite mer avancerade på sociala medier. Så det har även att göra med de som är aktiva i ditt nätverk. Så att om du är aktiv med en viss typ av människor där då, som Capacity Now till exempel, ja. och liknande, och vi har ett gemensamt mönster, då antar det filtret att du också är av den typen och gillar flygplan som vi gillar.
Ja, men det är det här med Brigitte Bardot, jag undrar vad det är för bilder dock.
Ja, det är jag helt oskyldig till, Brigitte Bardot. Hon är inte min roll, hon är en vacker kvinna.
Ja, när jag dyker upp så jag slår man faktiskt, ja. Ja, fan alltså, när jag var liten så tyckte jag hon är fortfarande en vacker. Ja.
Och klok, säkert.
Ja, väldigt klok också.
Och hon kanske kör lastbil. Eller körde lastbil. Det kanske är det.
Eller flyger flygplan.
Så, franska lastbilar. Men just en flygplan, men går okej. Men då tror de, ja, men då kan de fatta det. Men det är precis som när det fattar jag också, när Amazon, de ligger då som, hej Mats, här är några andra album som vi tror du gillar, eftersom ja. Då kanske har köpt och slår på senast eller något annat, så här ja. Några till, och så tittar man på dem och tänker, ja, det var inte så jävla dumt, det är jag faktiskt, och så går jag på det och klickar i och köper några album. Jag är sån som jag köper ju album fortfarande och lyssnar på Spotify och har allting överallt och betalar 3 gånger för allting, och nu funderar jag till och med på att köpa, det får jag också nu. Det har jag klickat i och för sig, vinylspelare, ja, sådana som har gamla och LP-omslag, och den hade jag också tänkt att klicka man. Så det är väldigt mycket nu. Nu är det liksom flygplan, Brigitte Bardot och vinylspelare.
Ja, du är ju så lurad också.
Ja, så är jag. Du visste inte ens att det fanns.
Ja, jag, en av de nya, alltså jag läste någonstans här och faktiskt på flyget hit och läste jag en artikel om julklappar, och en av de stora grejerna är ju vinylskivspelare, men det är ju då, och det har vi ju pratat om här, att det är liksom allting kommer igen. Och nu är det ju då vinylskivspelare, men det är ju sån här supermoderna skivspelare som de har gjort liksom 2015, som är jättesmå och jätteenkla, men och som man kan bära med sig överallt liksom som en bärbara och spela. Så det, jag vet inte, räknas de eller ska det inte vara en sån liksom gammal med plastlock?
Plastlock. Det är mycket bra. Så man lyfter upp ett plastlock och så rasslar det lite, sen går det igång där. Nej, jag har problem fan också. Jag måste ju...
Sen så såg jag ska köpa... säga, ni som gillar sånt, jag såg på flyget, där kunde jag välja en massa filmer då, så såg jag en spelfilm som heter Sommaren 2005, alltså Sommaren 92. Som visar sig bara alltså en spelfilm om det danska EM-guldet 1992. Jäkligt coolt. Skådespelare som de hade gjort otroligt lika. Kim Vilfort och John Faxe Jensen var jättelika. Det handlade väldigt mycket om Rickard Möller Nilsson såklart och hur de pissade på dem. Det var en fantastiskt underhållande och bra film faktiskt. Wow. Man hade glömt mycket, men det var jätteroligt. Sånt borde ju göras om 94, ja. Kan man tycka.
Men när du skrev om den först i din blogg, eller ja, då nog i bloggen, då trodde jag det var en dokumentärfilm. Alltså jag tänkte, för det är jäkligt ambitiöst att göra göra en dramatik, göra en riktig film av det. Men Ja.
Och de brukar ju inte bli bra annars, så det är kul. Jag har också missat den här, så jag måste söka upp den, Patrik. Mm. Men de brukar ju inte bli bra när man gör spel, för det blir liksom fimpen av det och det blir liksom sådär tramsigt och sådär. Men det är ju spännande, men vi borde ju göra på 94 då.
Jag har aldrig tänkt så långt som 94 där, men jag har ju flera gånger skrivit att någon måste ju någon gång göra filmen om Zlatan Ibrahimovic.
Det är den, är väl på gång, är inte det?
Men det är på gång, det kan vara på gång. Det handlar ju bara om cash, på tal om att mycket vill ha mer. Men den här var otroligt bra. Man hade ju glömt liksom hur de pissade på den här Rickard Möller Nielsen som de hatade.
Ja.
Och han hade ju inte, vad man helt hade glömt var att han hade ju fått sparken från sitt jobb. Och så skulle de skaffa en ny förbundskapten och alla sa nej. Det var några utländska namn, för de ville ha en utlänning. Så han fick då komma tillbaka och då plötsligt så ringde de och sa, ja, om 10 dagar är det EM och Jugoslavien och får inte vara med och ni ska åka och ja, du får bara göra det här och sen så är det slut. Ja, det var mycket sånt. Och Kim Wilforts tragiska historia med dottern, han fick åka hem och sen så åkte han tillbaka och hon dog sen, tror jag, i cancer några veckor senare. Och så. Ja, det var,
han avgör finalen där.
Googla fram den. Jag tyckte det var mycket underhållande på sitt sätt och spännande.
Men vad du skulle göra, det går ju inte, finns det så mycket dramatik att göra kring VM-laget 94 då, det svenska om man säger så. Vem ska spela Stefan Schwarz? Vem sa du?
Thomas Bolle ska vara Tommy Svensson.
Ja, det är bra med det hårfästet och sånt. Thomas Bolle som Tommy Svensson.
Persbrandt som Schwarz.
Ja, Persbrandt. Han är lite för lång.
Nej, men det kan du ju trickfilma. Så du gjorde det för med westernfilmer, det vet du. Gjorde för små dörringångar.
Och Morgan Freeman tar ju allting, så han kan ju köra bomban.
Morgan Freeman kan vara bomban, eller Denzel Washington, men nej, det kanske är det. Men jag tänkte mer på att, alltså, vad heter han, den skådisen, kände han ju jätteliten, vad heter han nu? Ja, det står still ut med.
Tom Cruise,
han är ju jätte, han har ju träffat en gång på en filmpremiär, han är ju för fan mindre än Jubomir Vrandis.
Han är liten,
ja. Det har han därför, där är det ju så att vissa, men svenskan, vad hon nu heter, han går ju på... Ja,
stultor.
De bygger upp det lite. Det fanns en gammal westernhjälte, vad heter han? Allan
Ladd.
Ja.
Jo, det var det.
Han var också sån som var liten, det läste man sånt, att han, när han gick med tjejen där, så gick han liksom, hade hon byggt bana. Upp en liten bana som han gick på, så de skulle vara lika långa.
Och John Wayne hade ju med i sitt kontrakt, säger ryktet, att de fick inte vara längre, alltså medspelaren fick inte vara längre en viss längd, för han skulle se gigantisk ut. Så det funkar ju också.
Ja, och så är det klart att det är mycket trickfilm när det gäller Tom Cruise. Han ser ju aldrig lite ut.
Nej.
Men du, så att det går ju med Persbrandt som start.
Ja, trickfilm. Vad du älskar det ordet.
Trickfilm. Ja, jag önskar om de kunde trickfilma mig till att bli lite smalare då och då.
Ja, ja.
Men det är ju sällan det händer.
Det
så, men hör gärna av er på Twitterkonton om vem som ska spela vem. Det skulle vara kul att få lite sådana skådespelarna.
Ja, precis, det är alltid roligt. Det behöver vi till nästa vecka. Jag ska ta också att det var någon som föreslog dig och mig som ett par i På spåret. Men nu har ju IFK-bloggen tyckte Hans Eskilsson borde vara gjuten i På spåret. Och när jag efter programmet tänkte, fan vad han visste mycket. Han visste ju inte bara arenorna. Han visste ju, han vore en kung i tv, men jag tror inte de vet vem han är.
Nej, han vet allt, Eskilsson.
Ja, men jag tror inte de vet, alltså på spåret redaktion. Jag tror inte de vet
han har helt rätt. La Bombonera är bäst i världen, alltså. Det är den bästa arenan. Det är min uppfattning.
Nej, de vill nog ha finare namn så liksom, som man inte. Mm. Det går nog inte med. De försökte med Wikegård som sagt, men ja, det gick ju så där.
Ja, ja.
Nej, Wikegård, han kunde inte en enda fråga.
Han kunde inte svara, menar du?
Det var som när vi åkte med TV-laget och hade stor frågesport på en långresa, bussresa, där två för detta fotbollsspelare. Och jag ska inte nämna några namn nu överhuvudtaget. Men jag kan säga att en av spelarna kallas Yngve. Och den andra är också från Sundsvall, har en son som numera spelar A-landslaget. Okay. Och har lika, samma smeknamn som en väldigt känd hockeyspelare som har spelat.
Men säg inte vem det är. Säg inte vem det är.
Nej, jag ska inte säga vem det är. Men då fick de en av frågorna var: nämn fyra huvudstäder som börjar på L. Och de kunde inte en enda.
Ja. Ja, bra. Varför kul med det? Jag kan bara en.
Alltså, du menar att du kan bara London alltså?
London, ja. Landskrona.
Ja, alltså, säg Lissabon då. Luanda,
ja, Lissabon. Ja, men det är säkert något fel då, Lissabon. Så säger nej, det tror alla, men det är ett huvudstad, för det är en annan liten stad. Vilka var de andra tre?
Slamkrypare.
Det finns många.
Jaha, okej, okay, det finns många. Ja.
Men jag får ta ett litet kort ämne på slutet. Ja. För att det är något som jag har tänkt på när jag har pratat många, och jag vet även en av mina föregångare som gäst här i podden. Det är inte många, det är ett exklusivt VIP-sällskap som är väldigt hedrad över. Lund pratar om det här belgiska fotbollszonet. Jag bodde nämligen i Belgien med familjen ett tag och jobbade i internationell organisation. Och då spelade min son i ett av de bästa klubbarna där som heter Branois. Som är en av tre toppklubbar på ungdomssidan. Och bland annat tillsammans med Erik Zetterberg, Per Zetterbergs grabb då. Alltså det var ju inte någon lek uppe och inga resultat och sånt. Utan det var ju stenhård gallring alltså i de klubbarna. Och de mötte flera av de här klubbarna som är just den. För min grabb är 93 och det är ju de här som är 92 till 94, 95. De som är uppe i Hazard. Och mötte bland annat, mötte han killen som var en i Stoke, som var i Chelsea innan, var stora killen anfallande, spelar min roll. Men alltså, det där är en myt alltså. De körde stenhård gallring, första lag, andra lag, tredje lag. Var man bra på andra laget blev man uppflyttad till första laget och så vidare. Så jag vet inte riktigt var den kom, jag tror det är Belgiska fotbollsförbundet som har. Och dessutom är det många av de här spelarna som faktiskt inte är uppväxta i belgiska systemet, utan de kommer utifrån. De var tidigt rekryterade till stora akademier utanför i Holland och Spanien och sådär. Och Frankrike.
Ja. Så de har inte varit i det belgiska systemet. Helt rätt. På alla sätt och vis. Det är laget. Nu kastar vi en jävel här precis. Det var en belgare. Kastade i belgiskt barn. Nej, men du har helt rätt. Det är liksom förbundet som rekommenderar någon sorts linje. Men den ligger ju inte. Den är säkert jättebra, jag har inga problem med det, men det ligger inte tillnärmelsevis någonstans i närheten av det som är det belgiska fotbollsundret. Det har att göra med så mycket annat. Och sen så var det ju så också att i den här typen av länder, Belgien, Sverige kanske ytterligare några, så inte riktigt så går det ju liksom lite i vågor. Det är så.
Mm. Ja, absolut.
Absolut.
På tal om vågor så kan vi inte sluta med det då. Du skrev i bloggen, tror jag, när du ska hyra båt, så säger de det: kom, hyr oss, no Russians on board, no Russians on board. Vad menar du med det?
Nej, men det var helt
dåligt. Argument, skulle, alltså, de säger, skulle, kom till oss, vi har inga ryssar.
Nej, men alltså, jag skulle fixa en resa till Vilma och hennes kompis Matilda som är med på den här resan. Och då var hans försäljningsargument hela tiden. Varenda gång avslutar han med and no Russians, no Chinese. No Russians, no Chinese.
Ja.
För det var ett krav som många hade, sa han. När jag frågade varför.
Ja, vilken värld vi lever i. Det är nu man önskar god jul och frid över världen, och alla är vi lika och har lika stort värde.
Lars, ja. It was a pleasure. Fortsätt följa Capacity Now på Twitter eller podd, eller både och, även podden tror jag. Han är uppenbarligen på riktigt, och ibland är han i Skurup, det vill säga så här, 10 dagar om året, och vi haffar honom på en dag.
Ja, och det lustiga är att jag tycker det är jätteroligt att Paddentröjan har egna följare och sådär, folk som följer Paddentröjans Twitterkonto.
Ja, det är härligt. Och vi önskar då även alla våra lyssnare, härliga lyssnare, en riktigt god jul, eller hur? För det är ju snart dags. Det har vi ju helt glömt.
Ja, så är det.
Så ses vi strax före nyår.
Då är du kvar där.
Då är jag kvar här, ja, någonstans.
Åh, herregud. Mm. Ska du bo i det där all inclusive? Jeez. Då är jag tillbaka i min lyxvåning i New York i alla fall.
Ja, jag har inga problem med detta. Nej, oh, herregud, hur ska vi lösa det med tidsskillnad? Det tar vi sen. Tack så mycket, Lars.
Tack så mycket, nära att vara med. God jul.
Ja, god jul alla. Vi ses. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.